Vi har alla sett dem, dominobrickorna. Faller en, så faller alla. Forskarna ser ett liknande scenario vad gäller klimatet. Det är det som kallas för tippningspunkter.
These tipping points could potentially be catastrophic.
På en kvart får du veta mer om det som forskare menar är mänsklighetens största hot.
Our climate is dangerously close to points of no return.
Och som vissa fortsatt anser vara nonsens. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Erika Treijs. Gäst idag är SvD:s klimatreporter Mikael Törnvall. Hallå Micke, dig har man inte sett på länge. Du har varit ute och rest.
Jag har varit ute och rest i Australien och tittat på korallrev och på regnskogar.
Det låter ju faktiskt helt fantastiskt. Skulle du kunna ta oss med på den där resan? Var vi är och vad du faktiskt har tittat på?
Dels har jag då varit ute på en ö utanför Australiens östkust vid Stora barriärrevet som heter Orpheus Island. Och där finns en forskningsstation där man studerar korallrev. Och har även fått chansen att snorkla runt korallrevet. Det är precis lika fint som det ser ut i de här skärmsläckarna som man har på datorn eller på tv när man ska visa hur fina de är. Och sen har vi också varit i regnskogen som faktiskt ligger inte alls långt ifrån Stora barriärrevet. Och i den här regnskogen, det är ju inte fullt som Mowgli på julafton, men ganska nära trots allt. Alltså, det är verkligen som att kliva in i en helt annan värld, liksom borta från civilisationen helt och hållet.
Vi ska komma tillbaka till korallrevet om en liten stund. Men det här reportaget, det är ju en del i en serie som du gör tillsammans med Therese Bergstedt som handlar om tippningspunkter eller tipping points. Vad är egentligen det enligt forskarna?
Det korta svaret är någonstans det att vi vet ju att klimatförändringarna som alltså är utsläppen av koldioxid leder till en temperaturhöjning som i sin tur får en massa andra konsekvenser. Tipping points, det är helt enkelt vissa processer kommer liksom att öka hastighet plötsligt när man passerar en gräns. Ett exempel då är permafrosten. När den smälter, som har varit frusen i tusentals år, då frigörs en himla massa metangas. Och det kommer att spä på temperaturökningen ännu mera. Ett annat exempel är att många av de här processerna är oåterkalleliga.
Just det, irreversibla processer brukar man ju tala om.
Precis, till exempel då korallreven. Det är i och för sig ingenting som man bara går ut över ett stup att från en dag till en annan är korallerna borta. Men vid 2 graders uppvärmning ungefär så tror man att 99% av korallreven som de ser ut idag kommer att dö ut. Och de kommer inte tillbaka någon gång, ja, men det kan dröja hundratals eller till och med tusentals år innan det har kommit tillbaka till som det ser ut just nu. Så ur vårt korta mänskliga perspektiv så är det en irreversibel process.
Du nämnde permafrost och du nämnde korallreven. Kan du säga några ytterligare sådana här tippningspunkter?
Det finns ju ett ganska stort antal. Grönlandsisen som Therese skrev om nu i helgen, börjar den smälta så blir det en process som på sikt kommer att bara accelerera. Och det kommer att leda till en ganska kraftig ökning av havsvattennivån. En annan sån här effekt är ju då regnskogen i Amazonas. Det finns lite olika forskning som tyder på att när den har krympt under en viss storlek så börjar liksom balansen rubba så mycket att den kommer tappa ytterligare yta och potentiellt sett då krympa ganska mycket innan man hittar en ny balans.
Men jag måste bara, så att vi bara lite till i det här med de här tippningspunkterna. Hur hör de ihop med varandra? Är det så att om en bricka faller så är det större risk att nästa gör det? Det vill säga att om ett system tippar över så kommer nästa också att göra det. Har jag förstått det rätt?
Ja, till stor del. Så att säga att där igen, man måste förtydliga hela tiden, forskningen är väldigt osäker på exakt vad som håller på att hända. Men om vi tar till exempel permafrosten som ett exempel. Om den smälter och börjar släppa ut metangas så kommer temperaturen på jorden att stiga. Och det kommer i sin tur att sätta fart på en massa andra processer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du är inne på det här hela tiden att forskarna är oeniga. På vilket sätt?
Jag skulle säga så här, de är oeniga och framförallt osäkra. Oenigheten är nog snarare hur man ska tolka osäkerheten. För det måste man ju vara på det klara med, att det här är extremt komplicerade system. Och om klimatmodellerna är ganska exakta på ett förutspådde väldigt enkla, det vill säga öka andelen koldioxid i luften, så kommer temperaturen att stiga. Men sen allting som händer runt omkring det här, om isarna börjar smälta, permafrosten börjar tina, om regnskogarna förändras. Ja, exakt vad som händer, det är så himla många rörliga delar som påverkar varandra och så kan bli lite oförutsägbara exakt vad som händer. Så där vet man inte exakt vad som händer. Så jag kan bara ge några exempel här på Grönlandsisen som vi nämnde. Mm. Minimum för när man tror att man passerar den här tipping pointen, det är faktiskt 0,8 grader. Det vill säga vi kan redan ha passerat en gräns där det är väldigt svårt att stoppa förändringarna. Mm. Ända upp till 3 grader. Och hur lång tid tar det då för Grönlandsisen att smälta bort? Mellan 1000 och 15 000 år. Så det är ju en
enorma tidsperspektiv där.
Ja, och det är en enorm osäkerhet. Och jag skulle säga att en stor del av oenigheten mellan forskarna, det är egentligen hur man vill tolka det här. Det vill säga, hur mycket panik är det? Ja, Grönlandsisen, det tar ju 1000 år hur som haver. Men vissa andra, typ Amazonas, där pratar vi om, kommer det dröja 50 eller 200 år innan vi ser riktigt dramatiska effekter.
Kan man tänka att det här i så fall är som ett slags försäkring? Att oavsett så är det ju bättre då att begränsa koldioxidutsläppen än att riskera att ytterligare en sån här tippningspunkt då till exempel rinner över. Att alltihopa det här kan ju bli då som dominobrickor och i förlängningen kanske hota oss alla eller planetens hela klimatsystem.
När det gäller det hotet mot planeten, så tror jag att man ska vara medveten om att det är ju inte så att livet på vår planet är hotat någonstans. Vi som civilisation kommer att få stora problem om det här får gå för långt. Mm. Men planeten jorden kommer att klara sig alldeles fint.
Just det.
Men sen din fråga, försäkring. Jag brukar tänka där att det är en bra och dålig liknelse. Det är dålig därför att om man tänker, jag tecknar en hemförsäkring eller en försäkring på bilen, trots att jag vet att risken är ganska liten att någonting händer. I det här fallet vet vi ju att vi är på väg mot rätt stora förändringar. Mm. Det är lite mer som att köra omkring med väldigt dåliga vinterdäck en hal dag och köra väldigt fort dessutom. Mm. Vi vet att sannolikt kommer vi krocka förr eller senare. Vi vet bara inte när och hur illa det blir.
Just det. Men det du nämner är ju enorma tidsperspektiv trots allt. Och då kanske det inte är så konstigt att det är många människor som faktiskt inte bryr sig. Man har andra bekymmer. Finns det några av de här tippningspunkterna som riskerar att slå till inom någon slags tidsperiod där till och med du och jag finns kvar på den här planeten?
Oh ja, flera av dem. Jag menar, vi har ju då till exempel sån här, det är inte golfströmmen, men liksom det är en, ska jag säga, underström till golfströmmen som kan komma att påverkas redan inom något decennium. Permafrosten kan börja påverkas ganska snart. Mm. Regnskogen är ju något som händer redan nu. Korallreven som jag var och snorklade vid nu, en stor del har redan påverkats. Så man tror liksom att 70% kommer att påverkas eller försvinna redan vid 1,5 grader. Mm. Där vi är väldigt snart. 2 grader vi möjligtvis inom din och min livsstil redan. Mm. Mm. Då kommer merparten att vara borta. Så mycket händer ju redan nu. Mm. Och man ska ju komma ihåg också att även om de här tippingspunkterna är omstridda, så är det ju ingen debatt om att vi ser förändringar i klimatet som redan nu är dramatiska.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men här uppe där vi lever då, i norra Europa, kanske många ändå tror att det här med klimatförändringar, det är inte så farligt.
Det är naturligtvis så att förändras klimatet så kommer någon att vinna på det, någon förlora på det. Delar av Ryssland där du inte kan odla någonting kommer att vara bördig åkermark om temperaturen stiger väldigt mycket. Mm. Vi kommer säkert att få en längre odlingssäsong i södra Sverige.
Mm.
Sen är det ju så liksom att den här idén om att vi kommer att få ett skönare och trevligare klimat ju mer temperaturen stiger, liksom jippie, medelhavsklimat. Riktigt så är det ju inte, för Nej. Vi kommer också få ett blötare, mer regn, mera stormar. Så det varmare och gosigare klimatet kommer till ett pris.
Men du, nu tänker jag att vi ska återgå till världens korallrev. Vilken roll spelar egentligen korallreven?
Lokalt så är det ju hem för en otrolig biologisk mångfald. Om det är 25%, jag kommer ihåg den exakta siffran, av allt liv i haven finns ju kring korallreven. Så det är det ena. För det andra är det ju regionalt för de här områdena där korallreven finns väldigt viktigt för ekonomi och för vad folk försörjer sig på, jag tänker. Och sen är de faktiskt ett skydd för översvämning och stormar i många låglänta områden och inte minst de här små önationerna. Så försvinner de så kommer också liksom att kusterna blir mycket mer sårbara. Och sen kan man naturligtvis inblicka, men vad bryr jag mig om det här i Sverige? Liksom? Men det finns ju ett exempel liksom, där korallerna faktiskt räddar liv över hela världen. Och det är läkemedel. Det är en himla massa läkemedel som har upptäckts eller där man utvinner de aktiva substanserna från växter och djur som finns i korallreven. Mm. Till exempel många av de som har fått livräddande behandlingar av cancer kan tacka sitt liv av korallreven.
Men nu dör de trots allt i en allt högre hastighet. Varför då?
Det har flera orsaker. Dels är det annan mänsklig påverkan. Så typ att man överfiskar det här. Man tar bort fiskar som är viktiga för att hålla balansen. Fiskar vi bort fiskarna så kommer algerna ta över och det kan hota korallerna. Det är en sak. Övergödning från jordbruket är ett annat problem. Även det sätter fart på algerna. Som då tenderar att ta över.
Mm.
Så det finns en massa sån mänsklig påverkan som har pågått i 50 år och haft ganska dramatiska konsekvenser. Nu är ju det stora problemet den globala uppvärmningen. För att göra en väldigt lång och komplicerad historia kort. När vattnet blir för varmt, då kommer korallerna att spotta ut de små mikroorganismer som bor inne i korallen och ger dem energi och näring.
Okej, så de dör helt enkelt. Eller är det det som kallas för korallbräckning?
Det är en korallbräckning. Händer lite då, har alltid hänt. Liksom. Det var 10, 15, 20 år så blir det väldigt varmt i havet. Det blir blekning, allting återgår till det normala, mikroorganismerna flyttar hem och efter några år så är alla nöjda och glada igen.
Men nu riskerar det att det inte går.
Problemet är att det tar 10, 15 år för ett korallrev att återhämta sig från en stort blekningsevent. Nu händer de kanske vart 50 år. Vi börjar liksom tangera gränsen för vad korallerna klarar av. I framtiden tror man att det kommer hända vartannat varje år till och med. Och då har de inte en chans längre att återhämta sig. Det är ju som vi människor skulle få sjukdom på sjukdom på sjukdom. Till slut så pallar vi inte med och dör.
Mm. Jag sa ju där i början att en del tycker, eller kanske vill tycka, att forskningen om effekterna av växthusgaserna, att det bara är nonsens. Och även inom politiken så finns det ju den strömningen. Vad handlar det där om?
Ja, men det är väl två saker. Det är minoriteten av de här, det är ju de som säger att koldioxid leder inte till några dramatiska konsekvenser. Och den andra debatten är nog faktiskt mer cyniskt. Behöver vi bry oss? Dels vet vi liksom att de här riktigt, riktigt dramatiska konsekvenserna, de ligger ju flera hundra år bort i tiden. Och
då men mycket behöver vi bry oss då?
Ja, men det är ju upp till beslutsfattarna och alla andra att bestämma sig för. Det är inte mitt jobb att tala om man ska bry sig eller inte. Jag kan ju bara försöka berätta om vad är det man tror att händer. Sen får någon annan bestämma sig för. Okej, låt det vara ett dramatiskt exempel, men låt det säga liksom att på 300 år så kommer havet stiga så mycket att inte bara då de här små önationerna utan även stora delar av Holland, Miami kanske och andra städer är i alla fall obeboeliga. Är det ett problem eller inte?
Mm.
Men är det viktigt att att vi inte tar kostnaden nu, eller är det viktigare att förhålla oss till hur världen ser ut om 300 år? Och det är ju en avvägning som inte bara är teoretisk, utan det är det man diskuterar just nu.
Precis, jag tänker att vi ska avsluta med hur det faktiskt känns i dig. För jag vet ju att även jag har träffat bland annat en mängd svenska vd:ar som beskriver hur det var för dem när de kanske då har sett förändringar i klimat eller som har varit mer miljömässiga. Till exempel att man har åkt skidor på en glaciär i alla tider. Plötsligt så finns inte den längre, eller åtminstone ser den inte likadan ut. Det kanske är algblomning eller något liknande. Och nu har du dykt ner där i din skärmsläckare och såg korallblekning och annat. Hur känns det?
Någonstans är det så att när man får möjligheten att resa på det sätt jag kan göra, så blir det ju mera på riktigt. Alltså vare sig vi tar regnskogen liksom som, eller korallreven, så är det något som alla har sett i olika naturfilmer eller på skärmsläckare för den delen. Men det blir liksom på något sätt teoretiskt. Det är jättefint och jättevackert, men det är någonting jag ser på film. Att man faktiskt kommer dit och kan dyka där, dessutom med en guide som kan visa att så här ser det ut när det ska vara som det ska se ut.
Mm.
Och så tar de oss 100 meter bort när man ser liksom effekterna av korallblekning. Då drabbar det ju på ett helt annat sätt. Så att, ups, det här är något som faktiskt händer. Och det här är någonting som är väldigt fantastiskt, som nu är hotat.
Mm. Tack så hemskt mycket, Micke, för att du kom hit.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Producent för dagens avsnitt var Daniel Sävström, redaktör Elin Romiliotto och ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Vill du komma i kontakt med oss så mejla gärna på dagensstory@svd.se.